Välkomna hit till ALM Live. Vi kommer idag primärt att prata om källkodshanteringen och vi kommer att prata om grundläggande aktiviteter i källkodshantering naturligtvis. Vi kommer att prata om databashantering, alltså hur vi kan källkodshantera våra SQL-skript. Vi kommer att prata lite om byggautomatisering, vi kommer att prata om best practices och sen som avslutningsvis kommer vi visa vissa förbättringar som kommer i nästa version av Visual Studio. Så det kanske blir första gången ni får se Visual Studio 2010 idag om ni inte har sett det tidigare. Så att vi har ett fullspäckat schema. Och vi som kommer att hålla det talet för er, det är jag, Dag König, som är på Microsoft. Jag är Developer Tools Specialist, vilket innebär att jag är ute och pratar med större kunder om hur man använder våra verktyg. Men också hur man jobbar mer generellt med utvecklingsprocessen i företag. Hur man kan göra det bättre, hur man kan få teamen att fungera bättre, hur man kan få processerna att fungera bättre och så vidare och så vidare. Ring en gång till får du betala pizza. Sen har vi Mattias Olausson, han ska ta de svåra bitarna idag. Han kommer från Callista, en av våra partner inom ALM, alltså Application Lifecycle Management, ute som mentor på stora företag, utbildare åt informator, har också precis blivit MVP, vilket innebär att han är Most Value Professional för oss på Microsoft. Och han är MVP för Team System och det är den enda som vi har i Sverige, så det är jättekul att du hade möjlighet att komma hit idag. Men innan vi börjar så funderar jag på vad är källkodshantering? Varför ska vi använda oss av det? Källkodshantering har ju blivit någonting självklart, använder man källkodshantering. Men varför använder vi källkodshantering? Varför är det så viktigt egentligen? Och till syvende och sist så tror jag att det beror på det här. Jag ska se om jag får upp dem. Tandkräm. Nej, men det beror på att ser de här tandkrämstuberna, det är exakt samma tandkrämstub från två olika företag. Vad är det som avgör att vi väljer en tandkrämstub framför en annan? Vad är det som väljer att ert företag blir valt framför någonting annat? Ja, när det gäller tandkrämstuber och tandkrämsmarknaden, som jag är ingen expert på, det är att komma ut först med någonting nytt. Till exempel för några år sedan så kom det först ut någonting sån här whitening system. I en av de här, jag vet inte vilken. Och då fick den en lite marknadsledande under ett tag. Så småningom fick de andra whitening system, så det var liksom commodity. Det var bara, det ska bara vara. Så är det lite för oss i våra företag också. Hur ska vi snabbt komma ut med något nytt? Hur ska vi snabbt kunna göra en kostnadsbesparing? En besparing på något sätt som gör att kunden får ett ytterligare värde och därför väljer oss framför de andra. Vi alla lever på ett eller annat sätt i en sån här konkurrenssituation, eller hur? Och det är en viktig bit i våra företag idag, det är IT. Det är IT som gör att vi får en liten edge på våra företag. Vi kanske hittar på något sätt som gör att vi får en bättre webbsajt där vi kan leverera mer information till våra kunder. Vi kanske kommer på något sätt som gör att vi kan leverera saker fortare, snabbare, lite mer information och så vidare. Det är ofta IT där och det är där som vi sitter. Och de här strategiska IT-besluten, de måste vi implementera fort. Vi kan inte som förr i tiden hålla på och harva ett år eller så, utan vi måste snabbt kunna anpassa oss efter marknaden att komma ut först med någonting nytt. Och det är det som då är visionen för Application Lifecycle Management. Att vara det här ordningen och redan i våra utvecklingsprojekt så att vi snabbt kan leverera någonting och buggfritt. Och i ALM är källkodshanteringen en oerhört viktig bit. För det är där vi hanterar det som vi svettas över, alltså vår källkod. Så det handlar helt enkelt om att komma först ut på marknaden med en bättre produkt. Men innan vi börjar så ska vi titta lite på agendan då. Vi kommer först att ta en introduktion. Så att jag kommer göra en introduktion till just databas, eller förlåt, till källkodshanteringen. Sen kommer vi ha en liten paus. Och Mattias kommer ta över och vi kommer prata om databas. Vi kommer prata om best practices, vi kommer prata om migrering. Och vi kommer prata om bygghantering och sen om Rosario, precis som jag sa tidigare. Så jag hoppas att det här ska bli ett ämne som ni tycker ska vara jättespännande att lyssna på. Det tycker jag i alla fall. Men innan vi börjar så skulle jag bara vilja veta riktigt vilka ni är. Det är ju roligt att lära känna varandra lite, eller hur? Så jag tänkte ställa lite frågor. Den första, vilka av er har druckit mer än 3 koppar kaffe då? Ja, ni är inte så många. Har ni blivit nyttiga nu för tiden? Vilka hejar på Morgan i Let's Dance? Vilka vet vad Let's Dance är? Alltså jag tittar inte på Let's Dance. Det är hustrun som gör det. Hon säger att Morgan är bra. Nej. Det är samma sak i Göteborg. Ni vågar inte titta på Let's Dance. Morgan är jättebra. Heja på honom. Vilka använder SourceSafe idag? Visual SourceSafe. Vilka använder Team Foundation Server som källkonstanterare? Då kommer kanske bli lite inledning, lite introduktion för er och sådär. Men hoppas att ni hittar något nytt i början. Sen kommer Mattias med de tuffa grejerna. Vilka använder något annat källkodshanteringssystem? Oj. Och vilket är det? Subversion?
Clearcase.
CVS? Ja, spännande. Spännande. Vilka räcker aldrig upp handen när talaren ställer dumma frågor? Ja, just det. Så, nu är jag klar. Nu tänker jag faktiskt börja dema. Jag hoppas att ni inte misstycker. Och sådär. Som sagt, det här är en introduktion. Så för er, för först, under en halvtimme nu så kanske vissa saker kommer vara väldigt nytt för. Eller inte väldigt nytt, men väldigt vanligt för att ni kan de här grejerna. Men i alla fall, i Visual Studio så har vi vår Team Explorer. Och det är då den synliga, det är fönstret in mot Team Foundation Server. Och här har vi ju mycket funktionalitet. Och eftersom Team Foundation Server inte bara handlar om källkodshantering utan om så mycket mer, så finns det då trädnoder för andra saker också. Som work items, vilket är då ärendehanteringen i våra system, alltså buggar, krav, risker, vad det nu är man vill ska hanteras i utvecklingsprojektet. Vi har dokument för att kunna liksom skriva requirements och annat som vi vill ha mer utförligt beskrivet. Den där dokumentsfliken är också kopplad till en SharePoint-site, så man kan jobba i SharePoint med dokument också. Vi har rapporter för att hantera frågor, typ hur många buggar har vi rättat den här veckan, hur går det i våra projekt och så vidare. Och de rapporterna är både för oss själva men också för andra utanför projektet. Vi har våra byggen som Mattias kommer prata mer om. Vi har en ny flik som heter Team Members. Vilket är möjligheten då att hantera mer distribuerade team exempelvis. Så här kan vi se vilka som jobbar just nu, om de är gröna eller röda. Nu är de gråa för att jag inte är uppkopplad. Man kan se vad de håller på med och så vidare och så vidare. Och man kan kommunicera med varandra. Vi har alerts som vi kommer prata om lite senare. Och sen har vi källkonstanteraren. Och det är källkonstanteraren vi ska prata om, så vi går direkt in där. Jag ska stänga den här fliken så vi får lite mer att se. Så det första är att jag ska skapa ett nytt projekt, eller jag ska öppna ett befintligt projekt snarare. Och det här projektet har aldrig funnits på den här maskinen, så att jag behöver ladda ner den från källkodshanteraren för första gången. Så jag dubbelklickar på solution-filen och väljer vart den ska ligga. Lägger den här. Skapa folder. Så nu hämtar vi den för första gången. Så tänkte jag att jag skulle göra ett par ändringar bara så vi har någonting att leka med. Så jag öppnar en customer här. Lägger till någonting. Så. Skapar en ny klass också. Ska vi se. Sparar dem och så väljer vi att checka in. Och här kommer då vår nya check-in-ruta och den kanske inte ser så speciellt annorlunda ut än i tidigare versioner av SourceSafe och så vidare. Men det finns några viktiga saker som faktiskt är skillnad här. För det första så visar den här incheckningsrutan vilka filer som ska nu checkas in. Och alla de här filerna då kommer att hållas ihop av ett så kallat chainset. Så nu vet vi att de här filerna checkas in vid den här tidpunkten och de hör ihop på något sätt. Det gör att vi kan få bättre spårbarhet. För exempel kan vi skriva nu att vi gjorde det för att vi added a new class order. Så vi vet att just den här incheckningen handlar om att vi la till en ny order. Eller att vi skapade en ny funktion. Eller att vi rättade en bugg och så vidare. Vi kan hålla ihop det på ett mycket bättre sätt. En annan effekt av det här också är att vi har atomic check-in. Jag vet inte, i SourceSafe ibland har det varit så. Man checkar in 10 filer och så efter 5 filer så händer någonting. Då blir det lite inkonsistens i databasen. Man vet inte vilka filer checkades in och vilka checkades inte in. Här kan vi vara säkra på att alla checkas in eller ingen checkas in. Vilket gör att vi får en bättre, vad ska jag säga, bättre förtroende för vårt källkodsystem. En sista grej då som jag vill nämna här också. Att vi har en helt annat sätt att kommunicera med Team Foundation Server när vi checkar in. Ni vet, i SourceSafe i alla fall så använder vi file share. Så det var väldigt pratigt när vi skulle checka in. Men här så använder vi webbservicer och vi sippar och har oss och så. Så vi använder bandbredden mycket, mycket bättre. Vilket gör att vi kan ha den här på olika ställen och nå den faktiskt. Jag själv har jobbat mot den Team Foundation Server jag har under mitt skrivbord. Bara genom att använda mobilt bredband exempelvis. Och det har gått bra och så. Vad man kan göra mer då genom att det här är så kallat chainset är att vi kan ta in mer information i den här incheckningen än bara filerna. Vi har lagt in en kommentar naturligtvis, men vi kan också lägga in check-in notes exempelvis. Och den här fliken, den är anpassningsbar. Så ni kan välja vilka fält ska finnas här. Är det något annat fält vi vill ha information om som ska sparas, som ska liksom beskrivas. Vi kan tala om de är frivilliga eller om de är obligatoriska också. Så jag faktiskt talar om att Mattias kollar här. Och checkar vi in. Ska vi titta lite på historik bara så vi ser hur det ser ut. Och här ser ni då att vi har historik och nu ser vi alltså chainset. Så att om vi öppnar det här chainsetet. Så ser vi nu att vi vet, det var de här tre filerna till slut som det var någon skillnad på som vi förändrades i källkodsystemet. Vi ser att vi har skrivit en kommentar som är felstavad. Det klarar den inte av att känna av. Vi ser check-in notes och så vidare. Så att vi har en hophängning. Vi kan se hur de hänger ihop. Och så. Och det är en av best practices vi har. Att en incheckning ska inte bara vara för att göra en backup av källkoden vi har på våra egna maskiner. Utan det ska vara en del i den process vi har när vi utvecklar. Så när vi har gjort klart en funktion eller när vi har gjort klart en bugg eller så, då ska vi göra en incheckning. På det sättet. Nu vet jag att det ibland inte går. Vi kommer prata om saker man kan göra för att checka in på andra sätt också. Men standard tycker jag ska vara så. Gör en sak, sen checkar in det. Gör nästa sak, sen checkar in det. En annan rolig grej som man kan ha här då exempelvis, det är möjligheten att ha alerts. Det kan ju vara så här att vi är väldigt intresserade vad som händer i den här katalogen på källkodshanteraren. Vi känner att det är vår lilla baby, vi vill ha koll på det, att ingen checkar in onödigt. Det första man kan göra är att sätta rättigheter så att man inte checkar in här överhuvudtaget. Men vi behöver kanske inte vara så extrema. Då kan vi istället göra så att vi skapar en alert. Så att vi vet att när någonting händer i just den här katalogen, då skickas ett mejl till mig som talar om att det har hänt. Och här kan man sätta alerts på många sätt i Team Foundation Server. Om byggen är klara, om det händer någonting i work items, alltså i våra buggar och ärenden. Eller om det händer någonting i källkodsystemet. En annan finurlig grej här också, det är att nu skickar jag ett mejl till en person. Men jag kan lika gärna tala om att jag ska skicka en webbserviceanrop till en komponent som ni har skrivit. Så ni kan då göra ett program som får events, får meddelande till sig när någonting händer i Team Foundation Server. Så ni kan utöka Team Foundation Server om ni skulle vilja på alla möjliga sätt. Men i alla fall, vi tittade här igen. Den här comments då. Jag vet inte hur många såna här designdokument. Jag har varit på företag, jag jobbar som konsult bland annat. Där det säger att ni måste göra en kommentar när ni checkar in. Och så gör man inte det. Man hinner inte och så vidare. I Team Foundation Servers källkodsystem finns det möjlighet att sätta ett antal check-in policies, ett regelverk som måste uppfyllas, annars får man inte checka in. Och det finns alla möjliga typer av regler man kan göra, som testregler, regler för kodanalys och också regler för typ att man måste skriva en kommentar. Så vi ska slå på en sån regel i vår källkodshanterare. Så vi går på vår Team Explorer och här har vi vårt projekt som heter Zubok. Vi går på Team Project Settings och Source Control. Och här har vi de viktigaste inställningarna för källkodshanteraren. Och den största kritiken vi fick i första versionen av Team Foundation Server var den där. Enable Get Latest on Checkout. För det är ju så att i SourceSafe har det varit så att när man checkar ut så är standardförfarandet att man alltid får den senaste versionen. Det har vi inte velat ha i Team Foundation Server, för vi tycker att man ska jobba på ett lite annorlunda sätt. Och Mattias kommer att prata lite mer om det. Men i alla fall i 2008 så har vi lagt till det här så ni kan få samma förfarande som ni har haft tidigare. Sen har vi den här storyn om multiple checkout. Hur många gillar multiple checkout? Okej, hur många gillar det inte? Ja, det är jämnt. Ni kan slåss där ute sen. Får vi se vem som vinner. Vi rekommenderar multiple checkout, eller hur Mattias?
Absolut.
Bra. Mattias rekommenderar i alla fall. Check-in policies då. Så här kan jag lägga till såna här regler. Och ni ser att det finns ett antal regler man kan sätta i. Man kan också skriva egna regler om man skulle vilja det. Det vi kommer att göra är att slå på en regel som heter Change Set Comments Policy. Så vi gör det. Trycker OK. Så gör vi en ändring av order. Vi lägger till en grej. Int order ID. Så sparar och så checkar vi in. Går till solution. Hitta check-in-rutan kan man göra på många sätt, men jag är så van att göra på det här sättet. Så vi provar att göra check-in. Och nu ser jag, nu går det inte att göra check-in. Det står där uppe, the following check-in policy has not been satisfied. Please provide some comments about your check-in. Sen blir alla väldigt glada när man kan göra så här. Alltså, det här är den vanligaste strängen i Sverige, tror jag. Alltså, skulle vilja fluffly. Alltså, vi tycker att naturligtvis är det bra att ha regler, men man ska under vissa förutsättningar faktiskt kunna bryta dem. Man måste vara flexibel, tycker vi. Men om man gör det här, då kommer det här att lagras. Så han som är ansvarig för källkodshanteringen kommer nog att ringa till er eller fråga er på kafferasten, varför har ni gjort det här? Och så vidare. Speciellt om det bryter ett bygge också, det lovar jag. Och så vidare. Så jag rekommenderar att inte göra det mer än i nödfall. Så det vi ska göra nu är att vi skriver någonting, added order ID. Och så checkar vi. Så nu har vi gjort det. Nästa grej jag skulle vilja tala om, det är liksom lite mer processen, möjlighet att koppla processen, alltså bugghanteringen exempelvis, eller kravhanteringen mer till källkodsystemet. För tidigare har det varit så ofta att vi kanske har ett buggprotokoll i Excel. Och så läser vi att bla bla bla, kan inte göra det här, kraschar. Och så går vi in och gör några förändringar och så glömmer vi kanske att tala om i Excel-filen att vi rättade och när vi rättade och i vilket bygge som rättningen kom in och så vidare. Allt sådant får ni stöd för i Team Foundation Server. Så låt mig få visa hur den processen skulle se ut för en bugg. Vi går tillbaka till Team Explorer. Och här hade vi våra work items, alltså typ buggar och så vidare. Och här finns ett antal frågor, så jag kommer köra en fråga nu som frågar Team Foundation Server, vad har jag för aktiva buggar? Då hittar jag en aktiv bugg här. Och det är någonting att den inte kan spara följande efternamn. Det ser lite misstänkt långt ut efternamnet, eller hur? Så nu har vi tagit den här buggen på oss. Nu är det dags för oss att rätta den. Nu är vi hjältar igen. Så vi går till vår solution. Vi funderar lite och så tänker vi. Vi har ju en domänmodell och det är troligtvis i customer. Vi har regelverket för hur långt ett efternamn får vara. Eller hur? Så vi går hit och läser lite här. Och då ser vi att vi verkar ha väldigt kort längd på våra efternamn. Är det större än 20 tecken så kastar vi en exception. Nu vet jag att det är 40 tecken i databasen, så regeln är 40. Så jag skriver 40 istället och sparar den här. Väldigt enkel bugg, men många buggar är väldigt enkla, eller hur? Så nu checkar vi in. Och nu då har vi möjligheten att koppla buggen till incheckningen. Det gör att vi får en spårbarhet över det vi har ska göra med det, hur vi har rättat det. Vad var fel och hur rättar vi felet? Vi har också möjligheten här att göra två saker. Om vi associerar buggen, då talar vi bara om att jag håller på och jobbar med buggen i den här incheckningen, men jag är inte klar med buggen. Jag måste faktiskt jobba vidare med buggen. Men välja resolved, då innebär att statusen på buggen automatiskt uppdateras, flyttas till nästa steg. Så då vet vi att buggen är rättad. Nu är det dags att gå till nästa steg, kontrollera om buggen verkligen är fixad. Och så vi får stöd i processen att gå från steg till steg i exempelvis bugghanteringen. Så det vi gör är att vi gör resolved. Och så checkar vi in. Fixed. Bug. Checkar in. Så. Vi går till vår Solution Source Control Explorer och gör history igen. Och då har vi naturligtvis möjligheten att titta här på våra work items, så vi ser att den är resolved, alltså gått till nästa steg. Vi kan öppna och läsa lite mer om work itemet om vi skulle vilja och så vidare. Men man kan ju också komma från andra hållet. Då har ni varit med om att ni har gått igenom de här buggarna och så har ni tittat, jaha, den fixades då. Vad var det för filer som påverkades då? Då kan ni på samma sätt gå hit till Team Explorer. Och nu är det ju resolved bug, så vi klickar på den. För upp den här buggen. Titta här under links. Så här har vi en koppling till vilka filer som påverkades när vi rättade just det här felet. Ser ni spårbarheten mellan bugghanteringen och källkoden? Och efter det här, som Mattias kommer att visa, så kan vi också se i våra byggen i vilket bygge som den här rättningen infördes, så vi kan börja testa emot den också. Så vi får release notes också, automatiskt. Nästa grej vi pratar om, det är shelving. Och shelving är ett sätt som jag tror bara finns i Team Foundation Server. Rätta mig om jag har fel. Och i början så kanske det låter lite konstigt vad shelving är också. Shelving är nämligen möjligheten att lägga den källkod som vi jobbar på våra egna maskiner i källkodshanteraren, men inte checka in den. Det låter lite konstigt. Men det finns väldigt många scenarios som är positiva för det här. Ett av de vanligaste scenarierna är det här: hur ska vi göra när vi flyttar över kod som vi inte har incheckad till en kompis som jobbar? Då finns det egentligen två sätt idag, i alla fall i SourceSafe. Man gör unbind, zippar, skickar över till honom, han öppnar, sätter in det i sin del av källkoden och jobbar vidare. Tråkigt, jobbigt, blir ofta fel. En annan sätt som jag inte rekommenderar, eller absolut inte rekommenderar, det är: Mattias, du ska få kod nu, jag checkar in, du checkar ut. Väldigt fort, get latest eller något sånt där. Det är inte att rekommendera. Och så. Men med ett shell-sätt så kan jag ta min källkod och så kan jag shelva upp den här, så kan jag säga till Mattias: Mattias, ta ner det där källsättet som du har, och så kan han ta ner det och så kan han jobba vidare med det. Ett annan grej, det är ju det här som jag pratade om nyss, att vi säger att vi ska checka in vid varje rättning av en bugg, vid varje krav och så. Nu kan det ju vara så att vi inte kan det och vi ska gå på semester eller vi ska ta helg och sånt. Och det har hänt att datorer har kraschat, det har hänt att datorer har försvunnit. Det har hänt att vi har vår källkod på den här bärbara och den blir stulen under helgen. Då har vi alltså möjligheten att själva bara för backup-syfte också. Så det finns många, det här är två scenarier, det finns många fler scenarier. Och ett annat scenario jag kommer visa är nu.
Jag
Frågan är, vem är det som har en utcheckad? Mattias, hur blir det där?
Om man tillåter multipelcheckad så kan det ju vara så att båda har det.
Mm. Jag bara svarar för kameringsbilden. Om man tillåter multipelcheckad kan båda ha det. Ja. Så det är lite olika hur man tillåter då. Med checkout-regler och sånt. Tack. Jo, vi ska göra en liten ändring i customer här. Vi ska lägga till en ny funktion. Och det här gör inte det här hemma, för då får jag stryk. Ni får inte skriva string address. Ni ska ju ha ett objekt och klass och massor som sådär. Men vi bara för grejen så grej. Och det här är alltså en ny version. Vi håller på med version 1.1. Och vi är mitt uppe i version 1.1. Hela våra hjärna är fulla av version 1.1. Det är lite som en sån här bypass-operation hos en läkare. För er som har varit med om det. Nej. Men i alla fall, man liksom har allting öppet och ingenting funkar, för man har ändrat på 50-11 olika ställen och ingenting funkar, och man vill liksom bara hålla koll på allting. Då kommer chefen in. Du måste rätta, det är buggar! Oh, det är 1.A-buggen! Och så. Och jag vet inte vad man ska göra. Och det är hur viktig bugg som helst. Okej, okay, vad ska jag göra då? Jo, jag tar min bypass-operation. Jag självar den. Genom att göra så. Bypass. Vi kallar den bypass-funktionen. Och jag gör så här att jag trycker ur den här, vilket innebär att jag hämtar den senaste versionen automatiskt. Så jag själva, nu ser ni att jag är tillbaka i det läget som jag var tidigare. Jag ändrar, för det var det här felet. Jag checkar in. Nej, jag var på fel not där. Check in. Fixed. Och så kan jag göra unshelv och vara tillbaka i bypass. Och som ni märker nu så är jag tillbaka i mitt läge där jag var. Så att här har jag min strängadress, men är fortfarande en int där. För det var ju så statusen var på källkoden när jag källvade den. Så det här som vi kommer få en merge-konflikt nu när vi checkar in. Och vi kan göra det till syvende och sist och bara visa lite hur det ser ut. Så jag checkar in. Added address. Och nu ser ni att vi får en konfliktsruta. Och frågar om hur vi ska göra med den här konflikten. Och vi gör auto-merge. Close. Inga konflikter. Install. Nu kan man ju tro att när vi gjorde den här mergen så checkade vi in. Men det skulle ju vara rätt dumt. För det kan ju vara, även om vi gjorde mergen, att det blir något fel. Så nu behöver vi ju verifiera att det verkligen funkar igen. Och nu ser ni att både GUID:et finns där och mitt adressfält. Så nu verifierar jag att koden funkar och så checkar jag in. Nej, tryckte jag på fel. Ja, det gick bra där. Check in. Så på det här sättet kan man jobba med shelving. Det sista grejen jag vill visa innan vi tar en kort paus, det är någonting som heter annotate. Vi går tillbaka till vår källkodsystem. Gör det därifrån. Vi går hit till Business Library. Nu vill vi ha en bättre vy på vad som har hänt i den här en av filerna. Så jag öppnar Customer, gör Annotate. Vissa kallar det här Blame. Jag vet inte varför. Men i alla fall, här ser ni då historiken för den här filen. Så ni ser till exempel att jag vid den här tillfället la till den där raden public string address. Jag är inloggad som Darren just nu. Vi ser också vilket chainset det är, så vi kan öppna det. Och vi kan se varför jag gjorde de här ändringarna. Så det här är ett bra sätt när man behöver kontrollera, när man behöver göra felsökningar, vad konstiga förändringar som har hänt och vilka som har gjort det och vilken anledning man har gjort det och så vidare.